Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Hejsan, hejsan, kära vänner och fiender. Välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen, idag med nummer 243. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist.
Hallå Maria, hallå alla kära tittare och lyssnare på denna inte direkt härliga måndag skulle jag säga. Vi hade i helgen var det någon dag när det var 11 plusgrader här och det var så varmt, så solen sken, det var så skönt. Och sen har det ju gått tillbaka till isvindar igen. Usch.
Detta måste vara sluttampen nu, det bestämmer jag. Alltså, ja. Nu är vintern min själ snart över. Idag, Ingrid, så ska vi prata politiskt könskrig på Daniels bild representerat av Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson och ett gäng tjejer och killar i bakgrunden. Vad handlar det här om?
Jo, det handlar om att unga män blir allt mer konservativa och röstar framförallt på SD, men på Tidölaget i alla fall. Och unga kvinnor blir allt mer radikaliserade vänsteranhängare och röstar gärna på sossarna.
Hur ska detta sluta, Ingrid? Vi ska ju givetvis också prata om NATO-inträdet, det som timade i torsdags, men det tog inte slut där, för det har ju varit ceremonier till både höger och vänster runt omkring detta. Senast idag då man hissade den svenska flaggan utanför NATO-högkvarteret i Bryssel.
Ja.
Ja. Men nu är vi där vi är och vi ska prata lite om vad det kan betyda och sådär. Vi ska också ta upp det här fallet med Tyresö-terrorn. Det vill säga fyra islamister häktade. Två av dem för förberedelse till terrorbrott. Två för grovt vapenbrott.
Ja, det är inte klokt alltså. Men det positiva är ju att Säpo verkar ha spottat upp sig. Detta som vi ibland kallar skräpo. Och faktiskt nu har det gripit. Och de här, ja, vi kommer till det om en stund vad det är för några jeppar. Vi vet inte mycket om dem för deras namn är väldigt hemliga, men lite vet vi.
Och vi ska också berätta att idag är måndagen den 11 mars i nådens år 2024. Om ni gillar det ni ser och hör här idag, glöm inte att trycka tummar upp, skriva kommentarer, prenumerera på vår YouTube-kanal Hopp för Sverige och gärna följ oss på Rumble och Webtube också. Vill ni stötta oss med en slant? Det är ju så vi drar runt den här verksamheten. Då går ni med fördel in på ingridochmaria.se. Många bäckar små gör en stor å. Glöm inte det.
Nej.
Då så, ja, där rev vi av det lite snabbt. Då ska vi ta oss an det här tillslaget mot islamister i Tyresö. Vad vet vi om de här fyra som du kallar för jeppar?
Ja, vi vet att det är två stycken bröder. Det är de två som är misstänkta för det här förberedelse till terrorbrott. Och de är då alltså tydligen svenska konvertiter. Och de andra två, jag tror någon är från Marocko och den andra vet jag inte riktigt. Jag var inne och läste lite på Flashback, men det är inte så mycket som har kommit fram. Därför att det här är så mega hemligt. Och det beror ju med största sannolikhet på att man att man förväntar sig fler gripanden. Så att de som man vet finns i periferin, de ska inte veta exakt vilka det är. Det kan de kanske lista ut ändå. Men det är därför man då håller deras namn hemliga. Nu läste jag i och för sig i Aftonbladet, det var Oisin Cantwell som skrev att han hade varit på den här häktningsförhandlingen. Fast de blev ju inte ens insläppta. Du vet, man brukar ju få komma in och så sätts ärendet igång. Och så begär åklagaren stängda dörrar. Och så beslutar domstolen om det. Och så får journalisterna och andra gå ut och så. Nej, de fick inte gå in där överhuvudtaget. Men när häktningsframställan lämnades in, vilket det var i fredags, då räckte det för journalisterna att ringa ett samtal till Stockholms tingsrätt och så fick de ut namnen. Sen kom de på att de skulle vara hemliga. Så ja, det är väl så journalisterna, alltså de som har skrivit att det är svenska konvertiter, det är så, för de har väl sett att de har svenska namn. Och då, ja, och då kan man ju ta kontakt med gamla klasskamrater och så här, försöka få reda på mer. Så det kommer säkert att komma fram mer. Men är det då konstigt att det är konvertiter? Nej, det skulle jag inte säga, för att bli accepterade i umman. Alltså de som inte är araber är ju de som står högst upp. Och sen i fallande skala då. Och några svennar som liksom har konverterat, de måste ju bevisa hur fantastiskt villiga de är att dö och döda för Muhammeds skull.
Dessutom är det ofta så att konvertiter är väldigt radikaliserade. Det är inte alls ovanligt att de driver på ännu hårdare än vad sådana som är födda in i islam gör. Vi har ju sett flera exempel på det vad det gäller de så kallade IS-resenärerna. Ni kommer ju ihåg Hamza till exempel från Göteborg, var väl hon som var chef för den här kvinnliga tortyrpolisen i Raqqa. En
Och
svensk konvertit.
bara det nu att det har satt sig, så att du säger IS-resenärer, vilket är ett helt sjukt uttryck. De var aldrig på lite rundresa. Ja.
Terrorister, slaktare, mördare.
Ja.
Ja. Ja, okej, fyra häktade då. Två på sannolika skäl misstänkta för grovt vapenbrott och de andra två för då förberedelse till terrorbrott. De här två som bara häktade för grovt vapenbrott har tydligen kopplingar till grova, alltså de är gängkriminella. Så det finns en sån komponent i det här också. Och vad exakt de planerade, de här människorna, det kommer vi ju kanske aldrig att få veta. Men med tanke på hur det såg ut när Säpo och polisen slog till mot deras, ska vi säga, tillhåll.
Någon islamisk
Så.
kulturförening slash moské var det väl?
Ska vi ta en titt på ett klipp så att ni får klart för er vad det var som beslagtogs?
Ja, får jag bara säga för er som bara lyssnar, det är inte mycket prat i det här klippet. Det är mest en massa bilder och skyltar, så att ni får, ja, så ni inte
Ja, ni
tror
får.
att det är bara är tyst liksom.
Nej, ni får stå ut ett par minuter.
Ja, det är inte så långt.
Runt tvåtiden så satt jag och arbetade hemma och jag hörde att det var som metalliskt ljud, ganska höga smällar. Jag trodde först att det var sopbilen som hade åkt kört in i någonting här bakom.
Det första jag märkte, det var att det var mycket brak här ute och jag trodde det var någon som slog sönder porten här nere. Och jag blev väldigt skärrad. Så att jag fick hjälp av hemtjänsten och ta hand om nerverna.
Ja, där sitter alltså stackars Maggie, en äldre dam, och blir alldeles vettskrämd av det här knirrandet och krasandet när polisen tar sig in i de här lokalerna. Det är ju, det är klart, satt i proportion till vad som hade kunnat hända om de här hade fått hållas, vilket blodbad de hade kunnat ställa till. Ni ser ju att det är en massa automatvapen som de bär ut ur de här lokalerna. Så är det ju en mindre grej, men man blir ändå väldigt upprörd, eller hur, Ingrid, över att så många vanliga människor får hela sin vardag och sin trygghet fullständigt sliten i trasor av de här, ursäkta mig, jävla idioterna.
Ja, jo, nej, men jag tänkte precis på det, stackars lilla tanten. Vi hade ett land som var så fredligt och lugnt och tryggt. Ja, kanske nästan lite tråkigt.
Ja.
Vissa ville spajsa upp det med lite terror och så. Och nu, så alltså, jag menar, jag minns när jag var ung och barn och så, att jag liksom, man tittade på bilder från Saudiarabien där de gick runt i sådana svarta och man bara liksom, gud vad hemskt, vilken tur att vi inte har sånt i Sverige. Och terrordåd och inbördeskrig, gud vad skönt att vi inte har sånt i Sverige. Ja, nu har vi det. Nu har vi tagit hit allt elände i världen, och stackars lilla Maggie får inte ha en trygg ålderdom för att det bor terrorister i hennes hus.
Helt sjukt, helt sjukt. Men det värsta är såklart som vanligt Jimmie Åkesson, Ingrid. Glöm inte det, att han är så hemsk i sin retorik. Det är ungefär så som demokraterna håller på i USA också. Att, det var ju en ung tjej som blev mördad när hon var ute och joggade på Georgia, University of Georgia, eller om det var Georgia States campus, av en illegal migrant. Och nu står de alltså och säger att det stora problemet inte bara att USA nu översvämmas av illegala på samma sätt som Sverige och Europa har gjort tidigare. Det var inte problemet, att människan inte skulle varit i USA överhuvudtaget och han har gått brott tidigare. Och alltså, nej, det är Donald Trumps retorik som är det stora problemet. Det hemska att han pratar så nedsättande. Och det stod alltså någon sån här myndighetsperson och sa det på en presskonferens i samband med det här mordet.
Nej, det är så fruktansvärt, och jag tänker att jag läste ju som sagt på Flashback idag för att se om jag kunde hitta något matnyttigt om de här terroristerna, men det var inte så mycket, men det var någon som spekulerade i att, du vet, den här korskvinnan, den var nya koranbrännerska, hon har ju retat upp en hel del, även om det inte är sådana stora massor som när Rasmus Paludan bränner och så, men någon spekulerade, för hon ska ha en ny bränning nu till helgen eller vad det är, eftersom de slog till nu, att det verkade som att det var lite bråttom, för att de försöker ju vänta så länge de kan för att ta dem, få så mycket bevis på dem som möjligt, men när det är liksom, de kan ju inte vänta tills de har begått ett terrorbrott, så att det skulle kunna ha med henne att göra, korskvinnan.
Okej.
Att de skulle slå till mot henne alltså, och folk som stod runt omkring. Vem vet, vi får se. Jag tror att det läcker ut förr eller senare. Om inte annars så kanske fiskarna, det på sig, fåglarna. Mina hemliga källor är säkert...
Dina hemliga fiskar?
Ja. Nej, fiskar kvittrar inte så ofta i ens öron. Nej, men alltså, jag kan säga det, att fåglarna vill inte säga så mycket eftersom detta är en pågående operation. Och det tolkar jag som att det är fler gripanden att vänta. Men, säger fåglarna, att om man kollar... Är det den nya regeringen som ser till? Är det de som har sagt åt Säpo att börja gripa terrorister och liknande? Så svarar fåglarna, ja! Och förhoppningsvis ska de även utvisa de här islamistiska imamerna som egentligen är utvisade men som får stanna kvar för att man inte vet om man ska göra av dem. Så den här regeringen har ju förstått mycket av problemen. Ja, och den här regeringen säger ju så, ja, eller fåglarna säger om regeringen att man får ge dem cred för det. Det här är inget jäkla smygande som katten kring het gröt, oavsett om det gäller NATO, som vi har varit partner till under 60 år, eller terrorrörelser. Sossarna ville mera jobba i det tysta och inte rucka båten. Man försökte ha kakan och äta den samtidigt. Var det något mer vi skulle säga i det här blocket om...
Nej, nej, jag tror vi fick med det viktiga, det mest unika content vi har att erbjuda här, det är ju fåglarnas kvitter, och för er som inte vet vilka fåglarna är så jobbar de inom säkerhets- och underrättelsetjänst, och nej, vi är inte köpta av dem eller något annat dumt, utan det här är personer som du och jag har känt väldigt länge och som vi har använt som liksom off-record-källor länge, och det är inte alls så att vi okritiskt tuggar i oss den information de förser oss med och bara tycker nu ska vi ja, du vet, och att vi är kontrollerade av oppositionen och så vidare. Jag bara tänkte vi skulle säga det en gång för alla, för det verkar vara vissa som har sådana funderingar.
Får jag säga en sak, alltså just när det gäller Säpo, att de faktiskt har börjat arbeta bättre. Vi kunde ju läsa i Sydsvenskan idag en riktigt snyft artikel om Ottman, som ju är gift med eller sambo i alla fall, med någon svensk, Ida. Jo, de har varit gifta i 6 år och de vill jobba och betala skatt, skriver Sydsvenskan. Och Migrationsverket säger egentligen inget hinder mot att de bor och lever i Sverige. Men det finns ett men. Säpo ser Ottman Sahaf som ett säkerhetshot och vill utvisa honom och Sverige. Vi drabbas för vad andra gjort, säger han sorgset. Och i ett nötskal så går det här ut på att han är ju helt oförvitlig naturligtvis. Men han hade 2 kusiner som åkte ner till IS och dog i Syrien. Så de var ju då uppenbarligen terrorister och slaktare. Men de var ju döda redan innan han kom till Lund. Så att, men han tror, hela andemeningen i artikeln är att Säpo vill straffa honom för vad hans döda kusiner gjorde innan han ens kom till Sverige. Ursäkta mig, Erik Magnusson, han är en äldre, skulle jag säga, journalist som han är så rutinerad. Alltså att skriva en sån här artikel utan att fatta att, fast det är väl klart att Säpo har någonting på honom. Problemet är ju att Säpo kan ju aldrig tala om vad de har, för då förfelar det sitt syfte liksom.
Nu är det så att vi ska sömlöst glida över på det här blocket med Sveriges NATO-inträde. Och Ulf Kristersson, han dristade sig då att åka iväg till USA i samband med det här ratificeringen, godkännandet. Normalt sett är det utrikesministrar som träffas i såna här sammanhang, men Uffe, han var så till sig i trasorna att han tog Birgitta under armen och slängde sig på regeringsplanet och kvistade iväg till Washington. Och där blev han ju mottagen med öppna armar. Joe Biden höll sitt väldigt påpassligt, att det sammanföljer State of the Union-tal då i torsdags, och då passade han också på att välkomna Sverige in i NATO, och Uffe fick stående ovation och kimpussas med fru Biden och allt så här. Ska vi kolla på hur det såg ut, vilken jubelstämning det var i kongressen när Sverige blev medlem i NATO.
Today we've made NATO stronger than ever. Welcome Finland to the alliance last year. And just this morning, Sweden officially joined, and their minister is here tonight. I'm going to stand up. Welcome. Welcome, welcome, welcome. And they know how to fight. Mr. Prime Minister, welcome to NATO.
Don't wait till man slåss. Gör vi det? Vi vet väl mest hur man undviker att slåss, eller?
Jag vet inte, jag tror att vem vet vad Biden tänker på. Nu lyckades han ju faktiskt ta sig igenom hela detta talet. Det enda som störde honom var ju Marjorie Taylor Greene, när hon började prata om den här kvinnan som du pratade om innan, som hade blivit mördad på universitetsområdet. Jag vet inte, det som är intressant med detta, det är ju att jag tycker att Uffe är ju som ett barn på julafton. Men man kan kanske ha viss förståelse för det. För Moderaterna började ju driva svensk NATO-inträde för 20 år sedan. Och detta har varit Kristerssons absolut viktigaste fråga. Han tycker ju att det är en jättebra grej för Sverige. Det är ju inte du och jag. Håller inte vi med om. Men däremot så har vi accepterat att nu är det så. Och jag tror inte att varken Kristersson eller Pål Jonsson eller någon annan i regeringen har gjort Sverige till USAs lydstat för att vi har gått med i något. Jag tycker det är väldigt överdrivna reaktioner från många på vår sida.
Så inte mer än vad vi redan var tidigare, för vi
Nej.
har ju redan tidigare gjort allt som USA har bett oss om i princip. Jag menar, man kan fråga sig hur det här med Julian Assange gick till exempel, och var det en tillfällighet att det hände just i Sverige? Och jag menar, det har varit utlämning av folk till höger och vänster som USA har velat ha utlämnade och så vidare och så vidare. Och Gud vet vad mer som har hänt under radarn, så att säga. Så att nu, den enda skillnaden är nog att nu är det formellt, om man säger så. Innan var det informellt. Och det sa ju faktiskt Stoltenberg också, norrmannen som är NATOs president, hövding, vad säger man?
Generalsekreterare tror jag det heter.
Generalsekreterare. Att tidigare har Sverige varit en partner, nu är de en allierad. Exakt så uttryckte han det. Och skillnaden mellan partner och allierad, inte jättestor antagligen, mer än att
Nej, och jag kan ju då också berätta att fåglarna sa också att tack vare det här formella medlemskapet i NATO, det kommer nu att göra att Sverige får tillgång till bättre underrättelseinformation än när vi stod utanför NATO. Och så la de till, oops, fåglarna gillar inte heller NATO, men nu är vi där. Och det är ungefär så vi ser på det också. Vi får väl försöka
absolut.
ta det som är bra med det. Och sen vet man ju inte, sen kanske så kommer Trump tillbaka och så kommer han att ställa sådana krav så att det slutar med att NATO rasar samman. Vilket väl vore jättebra för världsfreden.
Absolut. Och det är många som har hängt upp sig på det här att vi hade ingen folkomröstning, och det kan man tycka är en brist. Men jag brukar säga det när jag debatterar detta med folk på Twitter, att hade vi haft en folkomröstning i det läget när folk var så uppjagade efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, som alla vet inte är någon fullskalig invasion, men då hade antagligen blivit ja till NATO, för folk var så galet uppjagade och rädda i det läget. Så att även om en stor del, alltså majoritet av befolkningen, har varit emot NATO fram till dess, så tror jag att propagandan var så pass framgångsrik att många i panik tyckte att det här var en bra grej. Och som sagt, nu är vi där. Vi kan inte göra någonting mer än att ta skeden i vacker hand och försöka liksom göra det bästa av situationen. Och en bra grej är ju att det här kan innebära en uppskärpning av till exempel infrastruktur och liknande i Sverige, som ju är välbehövligt. Vi ska se My Råveders analys kring detta om en liten stund. Så att, och en annan grej som ni ska veta om, det är att Sverige har lagt veto mot att ha kärnvapen på svensk mark.
Och en som ju då sin vana trogen häcklar och hånar då Uffe Kristersson är ju Alex Schulman. Men vi tyckte båda två att han faktiskt hade en del poänger i den här krönikan.
Faktiskt.
Så skriver han bland annat så här. Varför kan våra politiker inte vara coolare än så här? Varför inte försöka agera lite värdigt? Men det finns annat med Kristerssons underdåniga svassande som inte bara är fånigt utan kanske också problematiskt på riktigt. Under 110 minuter satt Kristersson på åhörarplats i kongressen och varje gång Biden uttryckte sig kraftfullt reste sig statsministern och applåderade. Den amerikanska valrörelsen har startat och Biden pratade till allra största del om inrikespolitiska frågor. Kristersson jublade ändå.
Ja, vi kan avsluta resonemanget med han skrattade och applåderade och log och förstod väl i glädjeruset aldrig riktigt att han därmed blev Bidens kampanjrekvisita. Den allvarligare frågan när Kristersson applåderar Biden och därmed på sätt och vis tar ställning i ett amerikanskt val. Vad händer med vår position och vår relation till USA ifall det andra laget vinner i det amerikanska valet i höst?
Ja, då lär ju inte herr Kristersson lär inte bli välkomnad tillbaka till Washington på det pampiga viset om Trump kommer tillbaka, vilket vi ju ber till
Trump
Gud om
är dessutom
håller.
väldigt långsint ju.
Ja, fast jag hörde också någon som känner honom väl som sa att han är alltid beredd att förlåta om folk visar uppriktig ånger liksom. Och det vet jag inte, men jag ser det här som, ja, vi vet att Fredrik Reinfeldt var ju över i förra valet och kampanjade för Biden, så jag vet inte, Moderaterna har väl blivit som Demokraterna i USA, vilket ju är förfärande i så fall, men det är ju någonting med den svenska miljön, alltså mediemiljön, att det liksom, de får alltid frågor Biden eller Trump, och du måste svara Biden, du kan inte liksom, ja fast han är ju dement och alla förstår ju att det är inte han som bestämmer, så vilka är det som bestämmer, så då väljer du hellre Trump. Nej, det kan du inte säga, för då blir du kölhålad i Aktuellt och Agenda och Dagens Nyheter och allt vad de heter. Så jag tror att han har bara liksom accepterat att ja, som svensk måste man heja på Biden.
Ja. Det här var ju ett svårt slag för Magdalena Anderssons självkänsla, kan man säga, att Tuffe Uffe fick så mycket uppmärksamhet och han fick åka till USA och bli hyllad i kongressen och det allt det här som hon säkert själv hade velat göra. Så att i samband med då själva inträdet så spottade hon ur sig massor med bilder och i sociala medieinlägg och så vidare. Där hon också minsann undertecknar någonting. Oklart vad. Men att
alltså,
hon,
du visar den bilden här nu, hoppas jag. Vi kan titta här på Det goda samhället, som har en rubrik som heter Hittat på nätet, där de ibland gör små liksom nedslag. Och så titta på bilden, hon sitter där med en röd blekpenna i handen och tittar så där litet leende, men ändå ganska allvarlig blick in i kameran. I samband med NATO-anslutning la Magdalena Andersson upp en bild på sig själv där hon sitter och skriver under eller antecknar i något slags dokument. Sverige blir nu medlem i NATO, skriver hon. Något som gjort henne till en driftkucku på sociala medier. Och här är ett axplock av inläggen på X. Vad är det Magdalena Andersson vill signera med denna bild? Att hon är statsminister? Att det är hon som rodde NATO-överenskommelsen i hamn? Den här servettskissen kommer de att hänga upp i Louvren. Flytta på dig, Mona Lisa. Här kommer Magdalena.
Vad är det för papper Magda klottrar på, tror ni? Ett brev om S-lotterna. Veckans mathandling. Vad undertecknar fake it till you make it Magda? Ett eget medlemskap i NATO. Vi tackar Magda för att hon släppt in Sverige i NATO. Ja, och det bara regnade sådana här sarkastiska memer att hon, det var minsann Magdalena Andersson som skrev under, du vet, freden i Roskilde och du, alltså, allt ni kan tänka er då, va? Men det var nog, det kändes nog, jag tror på riktigt att hon kände sig utanför och liksom lite sådär förfördelad. Det var ju sossarna som lämnade in ansökan och hon hade säkert sett framför sig hur detta på något sätt skulle, äran skulle falla över henne. Och istället så är det, som hon säkert tycker då, tönten Kristersson som får all uppmärksamhet.
Ja, men jag tycker att med tanke på att det är Kristersson som har kämpat i 20 år för att Sverige ska bli NATO, ska komma med i NATO, och sossarna, Magdalena Andersson, Peter Hultqvist och alla som har varit, har ju varit totalt emot detta och liksom yrat om den svenska neutraliteten och alliansfriheten, och det är därför vi inte har varit i krig på 200 år. Och så gör de en omvändelse under galgen, för de blev livrädda för ryssen och att även Finland ville gå med, så då hade vi ingen att leka med längre. Vi hade ju försvarssamarbete med Finland, så var de ju, det var ju här till är jag nödd och tvungen. Och nu så är hon sur för att inte hon får vara statsminister. Så att, ja, jag tycker nu det är någon slags gudomlig rättvisa.
Ja, och vi ska se ett litet klipp från dagens flagghissning i Bryssel. Och det var det faktiskt så att, vad heter han, Stoltenberg, han nämnde Magdalena Andersson i sitt, han höll ett litet tal, Kristersson höll ett litet tal. Kronprinsessan Victoria stod bara och såg patriotisk ut och sjöng Du gamla du fria. Blygben, förlåt, Bydén, han fick stå utan paraply i regnet, de andra tre hade paraply. Hållare. Men då la Stoltenberg sig faktiskt vinn om att nämna även Magda. Han sa då att ja, vi tackar Ulf Kristersson för att han har liksom tagit detta i land och så vidare. Men vi vill också tacka före detta statsminister Magdalena Andersson som ju är här idag för att ni lämnade in ansökan och bla bla. Och alla partiledare utom V och MP var på plats.
Jag läste att anledningen till att Nooshi inte kunde vara att hon hade sedan länge inbokat ett besök i Lund idag, så hon kunde inte. Det kanske hon hade säkert det här besöket, men hon hade nog kunnat omboka det om hon hade tyckt det här var någonting att fira. Och Daniel Hedén hade väl inte ens någon bortförklaring. Men ja, och jag tycker det är lite larvigt, alltså, även om vi är ju emot, vi tycker det här är en dum idé, men nu är det som det är. Och Sverige, och då ska du väl uppmärksamma när nu Sverige blir medlem i NATO, så det är, någonstans måste man sätta landets bästa före det är den egna uppfattningen, tycker jag.
Men vänsterpartisterna och miljöpartisterna tycker nog inte att detta är landets bästa, och i sak håller vi ju med dem.
Ja, men det är bara det att vi skulle ändå åka dit, därför att det ankommer på ämbetet att man, man håller, att man följer vissa regler.
Helt rätt. Ska vi kolla då på klipp från dagens flagghissning?
The NATO hymn will now be played. Et maintenant, place à l'hymne de l'OTAN.
Nu hänger den där svenska flaggan mellan Turkiets och Spaniens flagga. 2 år tog det, Myra Åväder, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Vem är gladast över denna hissade flagga?
Jag tror ingen har missat att Ulf Kristersson är mycket glad över att ha varit en statsminister som har fått in Sverige i NATO.
Och nu då när vi väl är NATO-medlemmar helt och fullt, på vilket sätt kommer vi vanlisar märka av det?
Nej, men vi kommer ju framförallt märka av det. De som är människor som jobbar inom Försvarsmakten kommer ju märka av det. Men en vanlig person kommer ju märka av det på det sättet att Sverige under ganska lång tid nu ändå har varit på väg åt det här, i den här riktningen, och rustat upp försvaret. Och det som Ulf Kristersson till exempel har nämnt här i sitt tal, och som jag tror att vanliga människor kanske kommer att märka mest av, det är det här med en civilplikt, en återinförd civilplikt, och att man också har återinfört och också bullar upp värnplikten för svenska ungdomar. Det är ju någonting som man kommer att märka i vardagslivet.
Men den här NATO-processen, nu är den över, eller?
Nu är den över.
Vad tror du kommer bli nästa stora grej som kommer pågå inom inrikespolitiken? För det här har ju tagit väldigt mycket tid och energi.
Det har det gjort. Inom det här området så kommer det handla om upprustningen av försvaret. För att Sverige, det beror lite på hur man räknar, men enligt NATO sätt att räkna så har vi inte nått det 2%-målet än, utan vi förväntas göra det under det här året, så det kommande året. Och sen så kommer vi ju också att bemanna NATOs olika institutioner. Så det kommer man ju att märka. Jag tror att det kommer att vara en diskussion kring hur effektivt Sverige kommer att lyckas göra det. Och sen så kommer det också vara en diskussion kring det här som liksom upprustningen av Sverige. För Sverige har ju beskrivits som då, som till exempel att kommer att kunna bli ett transitland för NATO-trupp. Och då behöver man rusta upp sånt som järnvägar, vägar och så vidare. Sånt som redan är en ganska stor diskussion i Sverige att det inte fungerar. 100% kan man väl kanske beskriva det.
Mm. Det är ju en bra bieffekt om det blir så att infrastrukturen, den extremt eftersatta i Sverige, faktiskt rustas upp.
Ja, absolut är det så. Ja, jag har satt mest att fundera nu på de där flaggorna, så jag fattar som att de hänger i bokstavsordning och det är därför vi hamnar mellan Spanien, Sverige och Turkiet. Det är liksom. Men har de haft en tom där eller har de liksom byggt ut cirkeln? För det var ju bara Turkiet och alltså Storbritannien efter oss, United Kingdom, så har kanske satt upp en ny flaggstång där och så. Det var ju vad
jag. Jag satt också, jag höll på att bli galen när jag såg livesändningen och satt och funderade på det, för jag kunde inte se att det var en tom flaggstång, men tydligen de har löst det på något sätt, Ingrid.
Ja, ja.
Så att så är det. Kronprinsessan var väldigt elegant tyckte jag i blå kappa, men ingen Daniel.
Nej, och kungen och Silvia var också inbjudna, men de hade sedan länge ett statsbesök planerat i Mexiko, så att då får man väl förstå att de inte kunde bara ställa in det. Men Victoria är väl en alldeles fullgod ersättare, tycker jag.
Absolut, jag bara undrar varför hon inte hade Daniel med sig, men det kanske man inte har vid sådana här tillfällen, men, eller så är det någonting annat. Ja, vi behöver inte fördjupa oss i det. Ska vi ta och glida över till könskriget, Ingrid? Eller är det så att du har mycket mer på hjärtat om NATO?
Jag tycker vi känner oss färdiga med NATO nu.
Ja, absolut.
Utan vi tar tag i det här politiska könskriget som ju vi har intresserat oss för under lång tid. Vi har ju haft, vi har pratat om det flera gånger, har kommit mätningar och frågat oss hur ska dessa högerkillar och vänstertjejer få till det med varandra? För att det är, och det är ju dessutom så att vänstermänniskor generellt och kvinnor generellt är mer uppjagade. Alltså kan inte bara se politiken sådär liksom, utan det är liksom det hela livet, vi antirasister, de hemska nazister. Alltså det är på det planet, så att jag tror det är svårt för killarna att överhuvudtaget stå ut med en sån här vänstertjej.
Och vi ska se ett klipp strax med lite ungdomar som filosoferar kring detta. Men du och jag fick ju anekdotiska bevis kring detta redan för ett antal år sedan när vi pratade med Gustav Kasselstrand om AFS-kampanjande. Då han sa att det är nästan bara unga tjejer, väldigt unga tjejer, tonåringar och kanske upp till 20-årsåldern som står och skriker och vrålar på oss och kastar saker. Och det är nästan bara unga killar som gillar oss.
Ja.
Vi pratade, jag kommer ihåg att jag tror till och med vi har poddat om det med Gustav, att liksom hur ska man tolka den här klyftan och vad ska det leda till? Och kommer ingen att... Inga unga människor kunna inleda några förhållanden framöver för att de tycker så extremt olika, eller kommer det bli så att de helt enkelt bara inte kan prata politik med varandra, utan de får prata om liksom, ni vet, krogbesök och biofilmer och allt annat än politik. Det är ju i så fall jättetragiskt. Jag vet att det finns en del människor som är gifta och tillsammans med partners som har väldigt annorlunda, diametralt motsatt till och med åsikt mot dem själva. Jag personligen vet inte hur det skulle fungera för mig. Jag tror inte jag... Det har inte sagt att man måste tycka exakt likadant i varenda fråga, men grundläggande värderingar. Hur ska du kunna få en relation och funka om man inte ens delar liksom, så att säga, världsbild?
Ja, men det är ju också därför att du och jag är ju politiska djur och vi är väldigt intresserade av samhällsutveckling och det är det vi äter och tuggar och andas varje dag. Men det finns väldigt många människor som inte alls är som vi, som röstar en gång vart fjärde år och för övrigt vill ha så lite som möjligt med Stockholm och politiken att göra. De enda gångerna de blir upprörda av det är när, liksom, du vet, när dieselpriset slog i taket, när vanligt folk, då blir de upprörda. Men för övrigt så tror jag att de kan leva, den ena kanske röstar på sossarna och den andra på KD, men alltså det funkar, för det är inte det som familjelivet går ut på.
Men här pratar vi om, Ingrid, att unga människor, och vi ska kolla på lite ett par skärmdumpar här. Unga människor har diametralt motsatta åsikter. Alltså vi pratar om Vänsterpartiet SD, typ. Eller Miljöpartiet SD. Det går ju inte att jämka ihop. SKD kan du kanske jämka ihop, men V, SD kan man inte jämka ihop.
Nej.
Berätta om de här skärmdumparna som statistisk opinion har sammanställt på Twitter.
Ja, det är då från Verian. Det är det här relativt nya eller omdöpta, jag vet inte, men som Sveriges Television och Sveriges Radio använder. Och då är det för mars och då är det här ser vi då kvinnor mellan 18 och 29 år. Där röstar, säger 37,6% att de ska rösta på sossarna. 16,3% ska rösta på Vänsterpartiet. Här har du alltså du har en 50%. Nästan 50, ja du har
Du
över
har ju
50%.
blocken där uppe. MP, S, V och C har nästan 70% och Tidöblocket har under 30%.
Ja, det är helt tokigt. Men så tittar vi istället på de kvinnor som är mellan 30 och 49. De andra då, 18 till 29, det är ju de som går på universitet, som är i början av sin karriär, som borde skaffa barn men oftast inte gör det. Sen har du kvinnor 30 till 49 som har barn, tror jag, väldigt många. Och där då, okej, okay, de kvinnorna är inte på något sätt perfekta. 39,8% ska rösta på Magda. Men näst största parti i denna gruppen är SD med 16%. Och sen kommer Moderaterna på 14,4 och först på fjärde plats kommer Vänsterpartiet. Så här håller på att hända någonting i den gruppen och det tycker jag är intressant för jag tror att det har att göra med att det är mammor som bekymrar sig för sina barn och för sin egen säkerhet. Och de har börjat tänka, nej, det får vara slut på det här godhetssignalerandet nu. Jag måste ta hand om mina ungar.
Jag tror också att det kan vara så, Ingrid, att i den här gruppen finns människor som faktiskt har ett levande minne av hur Sverige såg ut innan kaoset fullständigt exploderade. Medan de yngre inte förstår att det har inte alltid varit så här och det är inte normalt att det är så här. De är liksom tillvana. Men ska vi kolla på ett litet klipp från Agenda? Det är redan från 18 februari, men det här är ju en långtida trend som sagt var, och man konstaterar det här i Agenda att det är en långtida trend och den växer exponentiellt i alla västländer.
Ja, väldigt, väldigt otäckt. Vi kollar klippet.
Kvinnor har länge legat till vänster om män. Det har bland annat förklarats med kvinnors etablering på arbetsmarknaden och att kvinnor i högre utsträckning arbetar inom välfärden. Varför män i de senaste valen valt att gå högerut finns det hittills lite forskning kring. Statsvetaren Jakob Ahlbom, som skrivit en rapport om könsskillnader i valen de senaste 100 åren, tror att stora politiska händelser spelar in.
Under det senaste decenniet har vi varit med om den så kallade flyktingkrisen, MeToo-rörelsen, eskalerande gängvåld, vi har sett klimatförändringar. Och det tycks som att i de här frågorna så har kvinnor och män dragit olika slutsatser kring utvecklingen och vilken politik som är bra att bedriva för att komma till bukt med de här problemen som vi ser.
Varför just bland de yngre ser vi den här stora skillnaden?
Ja, det är ganska svårt att svara på varför vi ser de största resultaten just bland de yngsta. Klart är att utbildning har en faktor i det här. Unga flickor får bättre betyg än de unga pojkarna och tenderar att utbilda sig, vidareutbilda sig i högre grad än männen. Högre utbildning korrelerar med gröna och vänsterlutande värderingar. Så det sammanfaller här med det här könsmönstret.
Skillnaden mellan unga kvinnor och män syns även globalt. För några veckor sedan presenterade Financial Times data som visar att det ideologiska gapet i åldern 18-29 år ökat kraftigt i flera länder. Bland annat i USA. Och i Tyskland. Tittar man utanför västvärlden syns också en ideologisk skillnad. I till exempel Sydkorea är gapet ännu större.
Om man har jätteolika så här, tankar eller åsikter och syn på det så kanske det blir liksom, orsakar liksom, en vi och dem känsla. Liksom, kanske polariserar alltihopa mer.
Nu dejtar jag ganska mycket och det är en sån här fråga man sitter lite nervös med vad de röstar på. Och nu dejtar jag någon som till exempel är moderat. Och det är lite sådär, fasen nu pratar vi om pengar, pratar vi om sjukvården?
Jag tror inte man kan vara ihop helt om man har alltså, helt spridda värderingar. Men samtidigt finns det ju förhållanden som man pratar inte om vissa saker. Så det spelar väldigt roll individ till individ och par till par så att säga.
Ja, Felix konstaterar där på slutet att det är väldigt olika från par till par om man diskuterar politik eller inte. För mig är det helt häpnadsväckande, men alla blir lyckliga på sin fason. Mm. Men en jätteintressant grej i det här inslaget, Inge, det är den här statsvetaren som antyder liksom att utbildningsnivå har med hur man röstar att göra. Och det stämmer. Ja. Men han säger det som något positivt. Att ju högre utbildning desto mer sannolikt är det att man röstar rödgrönt. Och det säger han som att det var någonting bra. Medan det säger dig och mig är att man blir hjärntvättad på universiteten.
Precis. Och jag satt och letade innan efter en länk till du och jag. Vi hittade ju en artikel. Vi gjorde ju en podd. Jag tror det var under Nyfiken på-tiden. När vi pratade om det här med kvinnlig rösträtt. Och då hittade vi en artikel med 7 argument. 3 argument för kvinnlig rösträtt och 7 argument mot. Och av de 7 så tyckte vi så var det 6 som har liksom blivit besannade. Och jag tror det 7:e var väl det att de hade för vida kjolar. De skulle inte få plats i riksdagskorridoren. Det var väl ett av de fåniga argumenten. Men när sa du det här, de kommer inte att bry sig om familjen längre. De kommer att föda färre barn. Och kvinnor springer med oftare än män i flock och hakar på trender på ett helt annat sätt än vad män gör. Så det hade de ju helt rätt i. Och det jag menar att vi ser nu, jo, för det var en annan intressant sak jag såg när jag letade efter att jag hittade aldrig den artikeln, men jag hittade något annat där det stod så att innan kvinnor fick rösträtt, då var det kvinnorna som var konservativa. De var hemma, tog hand om familjen och det var viktigt för dem att man inte sprang iväg och hittade på en massa trams. Medan männen som hade gått ut och börjat jobba i industrin, de var vänster och fackföreningskillar och här, nu skulle vi ha lite socialism. Så detta har blivit fullständigt omvänt, allt på grund av den kvinnliga rösträtten.
Ja, men är det också, det finns ju flera faktorer i spel här inne, och en annan variabel tänker jag är det här, den här woke-agendan, globalist-agendan, att kvinnor, alltså att splittra kärnfamiljen och att kvinnor ska skaffa barn utan någon pappa involverad, och det är möjligt först i och med välfärdssamhället där liksom staten blir din partner och att kvinnor liksom rent allmänt är mer vänligt inställda till staten som fenomen, eller alltså att den ska agera som en man gjorde förr, om man säger så. Beskyddare klart, så. Och försörjare och allt vad det nu är liksom.
Och det är ju välfärdsstatens sämsta sida. Att istället man kan säga så, åh, nu var det hemskt när kvinnorna var beroende av männen för sin försörjning. Ja, fast männen var ju beroende av att kvinnan skötte sin del. Äktenskapen höll ihop. Ja, men det fanns hemska äktenskap. Ja, det fanns det. Men om vi generaliserar så var det ju så att kvinnor och män höll ihop på ett annat sätt. För de var ömsesidigt beroende av varandra. Män är fortfarande lika beroende, för män vill ha en familj och en snäll hustru som lagar mat till honom åtminstone varannan dag och sådär, och som ger honom barn och så, och som vill hålla ihop. Men kvinnor är inte längre beroende av män och utan har bytt ut mannen mot staten, för hon kan göra vad hon vill och hon kan lämna honom och hon kan vara otrogen och göra vad hon vill. Hon vet att hon alltid landar mjukt. Det så har hon en massa väninnor som kommer att säga go girl och så, och sen så har hon staten som ger henne bidrag för allt möjligt. Och det här är ingen slump, det här är medvetet gjort, därför att sossarna och de andra vänsterpartierna som vill ha en stor stat och så, de vet att kärnfamiljen är alltså samhällets viktigaste beståndsdel, men att det också betyder att familjer som håller ihop inte låter sig hunsas av staten på det sätt som människor som är beroende av staten gör.
Det är ju så här, Ingen, att det finns ju undersökning på undersökning på undersökning, alltså hundratals, tusentals kanske, som visar att kvinnor har aldrig varit mer olyckliga än vad de är nu. Aldrig konsumerat så mycket psykofarmaka, känt sig så ensamma, övergivna, olyckliga, missnöjda med sina liv och så vidare. Så någonting här har ju gått väldigt snett uppenbarligen, eftersom människor till och med i självskattning, kvinnor i självskattningar, uppger att de mår väldigt dåligt. Så vad är det som är så bra med det här? Var detta ett bra experiment? Det kan man ju inte säga då, om alla mår pyton.
Nej, men det är ju du och jag och några handfull till som ser de här sambanden. Jag tror inte att de här olyckliga kvinnorna sätter det i samband med feminismen, frigörelsen, utan de menar att nej, det var skönt att vi kom ifrån det hemska när kvinnor var beroende av män. Och de ser inte kopplingen, för det är ju ingen som talar om det för dem. Hade de nu lyssnat på Inger och Maria så hade de ju förstått det.
Eller hur? Vill du ta upp någonting mer här, kanske varför män inte röstar vänster?
Ja, jag tycker den var bra. Det är ju en ledare i GP, Emma Jansson, skriver: varför kan männen inte bara rösta rätt? Det vill säga rött. Och hon tar ju upp det här agendaprogrammet. Det klippet som vi hade kunnat ta ett klipp med han som var i studion, någon sån här ungdomsforskare eller vad han nu var. Men jag tyckte att det var mer intressanta saker i det här klippet. Men Lukas Gottsén, som han då heter, den här professor i barn- och ungdomsvetenskap, han blev då intervjuad av Agenda, och där berättar han ju då varför unga män röstar som de gör och varför det är dåligt. Tjejer utbildas ofta på universitet och tenderar att ha gröna eller vänsterlutande åsikter. Gottsén menar att arbetsmarknaden har gjort det svårare för män att leva upp till klassiska manlighetsideal. Det skapar en känsla av otrygghet och oro för personer som är vana vid att ha en dominant position i samhället. Alltså män kan jämställdhet och jämlikhet upplevas som diskriminerande och ett hot. Ja, alltså hela alltet går ut på att det är ju kvinnorna som gör rätt, för de röstar rött. Och det måste vara ett fel på unga män som nu blir konservativa i mycket rask takt. Alltså ingen, det är alltid så. Det kvinnor gör är rätt. Alla som röstar vänster har rätt. Män är dumma och elaka och korkade och begriper inte vad som är bäst, utan de vill ha familjer, de vill starta eget företag, de vill inte betala en massa skatt för att byråkrater ska sitta och liksom bära pärmar.
Vi är olika. Det kan vi nog alla vara överens om. Vi är programmerade på olika sätt. Det innebär inte att det är ödesbundet. Och det innebär inte alltså så tillvida att man inte kan välja att vara på ett annat sätt om man vill det. Och det innebär inte heller att det inte finns undantag. Kvinnor som är väldigt manliga, män som är väldigt kvinnliga och så vidare. Det finns det hela. Men för att kunna ha en vettig diskussion så måste man prata på gruppnivå. Och jag tänkte på det här om dagen att just det här att män har en tendens, om ni ska säga någonting negativt om män, så har de en tendens att tänka på sig själv i första hand. Mm. Medan kvinnor alltid är väldigt måna om, alltid, i de allra flesta fall, väldigt måna om hur alla mår, att du vet det här sociala smörjmedlet, kolla liksom, fråga hur mår du, hur är det, och verkligen intresserad, hur är det med dina barn och så vidare. Jag vet flera mig närstående män som är ypperligt duktiga på att skaffa fram information om saker de är intresserade av, men skitdåliga rent ut sagt på så kallat skvaller. Och det tycker vi är intressant. Alltså vi vill ju veta hur mår folk, hur är det med deras barn och vem sa det och vem gjorde det och det här. Och de allra flesta män kan inte se poängen med att ta reda på sån information. Vad ska jag veta det för? Och då tänkte jag så här, Ingen. Kan det finnas en evolutionär poäng i att män är lite mer liksom självupptagna, du vet? För att när de skulle ut och fälla mammutar så kunde inte de stå där och ha polsk riksdag och fråga alla hur de mådde, hur det var med deras barn och sådana grejer. Utan det var liksom ganska mycket tunnelseende som gällde och fokus på en uppgift och bara vad säger man, utilitärt i det här läget, alltså vad är liksom mest, vad gynnar uppdraget bäst, liksom allt annat får flyga bort, medan kvinnor i stenåldersgrottan skulle hålla samman stammen och familjen och se till så att alla mådde bra och att inte folk bråkade för mycket och liksom sådär, du vet, gjuta lite olja på vågorna och se till så att alla var på gott humör och så vidare. Och båda de här egenskaperna har ju sina poänger. Och vi kan inte vara utan någon av dem i rätt sammanhang. Alltså börjar man applicera den här kvinnliga principen med att ta hand om alla och måna om alla och hur är det med den? Och, ja, men vi måste tänka oss in i den här personens situation och om och men. Bör man applicera det på ett makroplan, på ett samhälleligt plan, så kommer det att spåra ur. För där måste man vara lite mer logisk och kallsinnig, låter kanske hårt, men förstår vad jag menar.
Jag förstår precis vad du menar. Och det, jag menar, vi hade inte haft den här invandringen om inte kvinnor hade haft så mycket att säga till om. Därför att män är kodade för, alltså programmerade att ta hand om familjen, nationen, gruppen. Och de har inte tillåtit att de var, åh syn, åh afghanerna. Alltså, nej, män håller inte på. Så det finns undantag, men det är i det stora perspektivet så är det kvinnorna som har drivit fram den här politiken. Och nu ser jag att det är ju faktiskt i slutet av den här artikeln, Emma Janssons artikel, som hon skriver om det här med hur kvinnor röstade. Och hon skriver så här, fram till 1970-talet var det omvända förhållandet. Kvinnorna röstade borgerligt medan männen röstade vänster. Kvinnor var hemma med barn medan män generellt sett arbetade i industrin. Och det var under 70-talet som kvinnor blev allt mer vänster. Just precis när välfärden byggdes ut och det offentliga skulle ta hand om allting. Så det har ju gått väldigt snabbt det här. Jag vet att en del blir ju helt hysterisk när jag säger att det här med kvinnlig rösträtt nog inte var något så bra. Men om man ser det liksom från ett makroperspektiv så tror jag att nej, det var inte bra. Och sen kan man ta om alla andra möjliga, du vet, ja men vi är orättvist och alla är lika fina och alla ska få rösta och allt. Ja, men vi ser vad som händer med länder där man låter kvinnor få mycket att säga till om på makroplanet. Då blir det så här. Då är det så synd om alla utom oss. Och vi behöver naturligtvis ingenting. Oss är det aldrig synd om. Och jag vet inte, men jag tror att vi kommer att... Jag brukar säga så här, vi tar bort kvinnors rösträtt under 2 mandatperioder. Och så räddar vi landet då. Och sen så gör vi ett nytt system. Vi kan inte låta det vara... Det enda kravet för att få rösta är att man kan andas. Någon slags körkort för rösträtt. tycker jag.
Ja, sen inbygger på någon slags samhällskunskapsprov kanske eller liknande. Det kan man diskutera hur det kvalifikationssystemet skulle se ut. Kanske att man driver eget företag eller något, gör något samhällsnyttigt för Sverige. Det kan man ha en lång diskussion om. Men nu är det så här faktiskt, Ingrid, att det är redan dags att knyta ihop våran måndagssäck. Mm. Om man gillar det man ser och hör, vad gör man då?
Jo, då tycker vi att vi blir väldigt glada om ni går in på Ingrid och Maria och swishar en peng eller sätter in på donorbok, så man kan gärna bli månadsgivare eller använda bankgiro om man föredrar det, eller medialink-knappen. Och kom ihåg, många bäckar små. Vi ser inte ner på små slantar som 20 och 50 och så. Vi tycker det är toppen, bra, ni är många som gör det. Och så kommer ni ihåg att ni ska trycka tummar upp och skriva kommentarer på YouTube och prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Så, då blir vi så nöjda med er.
Ni är jätteduktiga på det rent generellt, ska vi säga. Både att tumma upp och skriva kommentarer. Det är många av er som har fattat just det. Att det räcker att man skriver hej, hej eller lite emojis eller någonting. Ni är bra eller ja. Det är liksom antalet kommentarer som gör att YouTubes algoritmer tickar igång. De kallar det för då engagemang. Och det gör att man flyter upp i deras algoritmer. Nu är det så att vi önskar att ni har en underbar trevlig vecka, förhoppningsvis inte riktigt lika kall som den har varit de senaste dagarna, och att när vi ses och hörs igen på torsdag så är det många plusgrader och sol. Ta hand om er där ute i Sverige och annorstädes, och Gud välsigne.
Good to see you now.